Kommer du med, så springer vi maraton tillsammans i maj.
Nej.
16 maj i Helsingfors.
varför det?
Får jag förklara nu? Ja. Det är 20 veckor idag tills Helsingfors maraton. Och på den tiden hinner man från alltså soffpotatis träna sig till maratonform.
Mm.
Tänk det. Alltså, det är ju länge till maj. Alltså på ett sätt är det och på ett sätt inte. Men att, på bara 20 veckor så har du alltså möjlighet att springa ett maraton.
Ja.
Och så gör vi det tillsammans och så blir det innehåll till podden så, och sen så mår man bra.
Ja, men då det är någonting i det där själva maratongrejen. Alltså det är väl det jag har svårt med. Alltså jag har ingenting emot. Alltså jag är en soffpotatis och jo, jag borde ha 20 veckor av träning. Men jag skulle på något sätt inte orka med det där maraton.
Men det är väl grekisk mytologi, eller vad är det? Eller är det historia till och med? Jag vet inte, men alltså någon sprang från staden Maraton till Aten, var det så?
Ja.
För att berätta att, alltså det var innan internet det här, så de måste...
De sprang ett maraton.
Meddela liksom fysiskt.
För att skrika, "Veri pissi!"
Ja, men då borde du gå igång på det här.
Ja, liksom... jag går igång på det, men problemet är alltså att när man är 40 plus om man... Och kanske extra om man är heterosexuell. Så det är någonting i det där att när man möter andra gubbar på jobbet, i korridorer, i hissen, så är det som att de börjar så här. Har du sprungit maraton? Ja, jag går! Och så blir man liksom maratonbröder. Och sen är det enda som finns är att diskutera skor, byxor, så här ömma bröstvårtor och på något sätt att man hamnar in i en sån här sekt, maratonsekten. Och jag vill inte vara det. Jag skulle på något sätt kunna göra allt det där och så skulle jag springa för mig själv liksom vid sidan om det där. Alltså bara för att slippa delta i själva maratonet.
Nej, men tänk, så mår du ju som bra också. Alltså du har endorfiner som ständigt pumpas ut i ditt blod för att du mår så bra. Och så ser du fram emot att fara på den här länken med dina maratonbröder. Och så på söndag är det ju lång länk, efter det får man äta pizza. Och det här, det skulle vara som bara positiva saker. Och så har du så fina liksom springlandskap där i Pormo också. Du kan ju bara hoppa utanför dörren så är du ju i skogen.
Men jag kan ju inte vara den enda som på något sätt upplever det här. Alltså jag börjar nog fundera att ordnas det månne sådana här liksom skuggmaraton där man i smyg deltar i det. Och det är väldigt sådär ja, grattis, du vann, varsågod, säg inte åt någon. Och så är det på något sätt att man deltar i det, men att det är förbjudet att på något sätt prata om det och att ha så här liksom blygsamt skryt om det i poddar och sådär. För det känns för mig som att enda sättet jag ska kunna delta i ett maraton är att jag ska på något sätt hålla det helt för mig själv, att det är som en hemlighet som jag tar till graven, att jag har tränat och sprungit ett maraton.
Nej, men orsaken till att man inte gör det är ju för att man behöver den här pressen från sina egna ord. Alltså man behöver omgivningens ögon på sig.
Press från sina egna ord. Det kan man säga tyst för sig själv i mörkret i vässan. Man behöver inte göra det bland andra människor.
Men för just för att orka i 20 veckor så behöver andra människor vara där och granska igen. Det är ju det som är hela grejen. Det är som för ens egen skull att man har den här pressen på sig. Men du gick inte igång på det här. Jag var på något vis att jag tänkte, om jag påminner dig om den grekiska mytologiska aspekten av maraton.
Jo.
Och sen också det här att det är ju precis sånt här som 40 plus gör. Alltså man har ju någon sorts sån här kris med sig själv och sin kropp i det här skedet. Och så var det ju det här att när man är 44 så det är då som kroppen liksom exploderar och blir till Tutankhamon. och nu har vi ännu som 2 år på oss.
Ja, men jag står nog liksom med knäna i sarkofagen redan, känns det som.
Men om 20 veckor så står du på knäna på mållinjen vid Olympiastadion och kysser medaljen. Och så får vi på pizza efteråt. Boen Pormo, boot boossar botning. Som tala sitso, popna popkum. Så hörde vi, popnu denna popkum. Så hörde vi, lyk.
disco, Ted och Kai. Om det finns någon sport eller löpning som inbegriper att man ska springa i mörkret, så då tror jag att jag skulle kunna vara med på det. För det är nog någonting som jag har blivit... det känns ungefär som att jag skulle ha övat till ett maraton med det den senaste tiden.
Ja, men det är väl för att du bor i, långt från elnätet. Eller vad är det? Alltså det finns ju inga gatulampor i Pormo.
Jo, vi har 8 gatulampor har vi på vår gård. Men problemet är ju att det var ju den här stormen.
Ja.
Och det här är nog första gången som jag har varit med om det. Alltså att man i sådär modern tid faktiskt blivit tvungen att lära sig att leva utan el.
Ja.
Vi var ju alltså, det var ju 7:30 på kvällen så får strömmen. Och det var väl när var det nu? Kanske någon mitt på dagen följande dag så kom det tillbaka.
Ja, ja. Men bra, då tog du fram batterierna och fick lamporna och gasolköket och sen alla konserver som man inte behöver värma. Man kan äta maten som den är.
Ja.
Och så vattenförrådet som du har sparat. Alltså om Nej. Du minns för några, ett par år sedan i podden så då pratade vi om prepping. Och jag var ju på det där.
Ärligt måste jag erkänna nu att jag... Jag inser nu att det nog finns någonting i det där.
Just det.
Ja, men
att
för
man behöver värme och mat. Att nu förstod du det. Och att barnen, ens små älsklingar behöver värme och mat.
De här små älsklingarna, alltså det här största problemet var ju alltså att det är ju inte bara det att man är utan el, utan att man är inlåst i någon sorts så här mardrömslikt escape room med en snart 10-åring som har fått en ny switch till julafton som är utan ström. Mm. Och det där är ju nog en panik alltså som är svår att beskriva. Och när man kombinerar då det med att han som ju är född och bodde de första åren i Helsingfors, där det är det här liksom strålkastare ljuset i varje rum och utomhus också, alltså att han är ju rädd för mörker. Så det är ju inte bara det där att när kommer strömmen, utan att det är ju liksom de här liksom panikflåsandningarna, att jag klarar inte av en sekund längre av det här. Och så har man honom då som har panik i ena rummet och man försöker lugna ner honom, och sen har man då Ian som är sådär att jaha, så jag ska alltså lära mig av storebror att vi kommer att dö om det är mörkt. Och så måste man börja lura honom då och vara sådär, jaha, oj oj, nej men ser du Lo trampa på en legobit, så han har nog sånt i tårn och det där, för han är så upprörd. Ska vi gå till ett annat rum och tända ljus?
Men det är ju en väldigt pedagogisk situation också, att man får som visa att samhället är beroende av de här grundläggande funktionerna. Och att man ska inte ta det för självklart. Och så kan man också då träna sig i så här självhushållning och liksom att som helt enkelt vara ödmjuk inför det som fungerar. Ja. Alltså väldigt lärorikt.
Jag var nog inte nog ödmjuk. Det var nog alltså på morgonen då man vaknade och det ännu var mörkt. Och vi hade ju liksom lovat Lodo att men gå så bara, att sen när du vaknar så då lovar vi att då funkar Donkey Kong. Och sen när han då slog upp ögonen och alltså på riktigt den här mardrömmen, alltså att när man vaknar upp ur en mardröm och så plötsligt så är liksom spöket bredvid en i sängen och som inser man att mardrömmen pågår fortfarande. Det var ju den scenen som han var med om när det fortfarande var mörkt. När han vaknade. Och vi sov på madrasser i vardagsrummet runt spisen och vi försökte göra det så mysigt som möjligt. Och sen var ju Janika, alltså darrar ju av terror. För att om det finns någonting som hon har varit rädd för i att flytta till Pormo, så är det ju de här livsfarliga träden som när som helst alltså bam 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 liksom ramlar de ner i hovorna på barnen genom väggen.
Ja, ja.
Och nu blåste det ju så mycket så att hon hade ju nästan rätt. Alltså vi låg ju på natten och lyssnade och hörde hur de här enorma tallarna en efter en rasade ner i marken. Och sen när vi kom ut på morgonen så alltså det var ju ett 30-tal träd. Alltså det såg ju ut som att någon skulle ha varit och arbetat i skogen runt vårt hus. Inget träd ramlar på huset, thank God. Men nu är det ju så där att motorsågen kommer nog att komma fram nu att ta bort de här som är närmast huset.
Jag var ju inte kanske medveten om, jag har ju hört nu då att det har varit stora problem med el- och vattenförsörjning i Österbotten, och jag vet, alltså, det har ju nog eskalerat det här de senaste åren, verkar det som, att hela tiden är det vatten borta och strömmen jättelänge borta. Att det är som att ni har stora problem där nu. Här i Helsingfors har vi ju inte märkt av knappt att det har varit något.
Problemen är ju alltså att det är träd som ramlar på elledningarna. Och ni har ju inte träd i Helsingfors.
Men man gräver väl ner elledningarna. Vem har dem nu upp i luften längre?
I Österbotten är det många som har det. Men att det här var ju något nytt. Alltså inte hade ju någonsin tidigare varit sådana här problem liksom i elnäterna i Österbotten. Och det var ju alltså bara för att vi skulle kunna liksom komma bort med bilen från gården. Så alltså det låg ju som träd på vägen, så att vi körde över åkrarna för att komma förbi.
Ja, jag skulle vilja nu som kunna automatiskt hitta alla ställen där du pratar om att jag längtar till naturen. Jag längtar till att få vara helt i fred.
Ja, men allt det där,
allt
det där stämmer
träden.
Ju fortfarande. Men det har ju inte varit orkanvindar i Finland tidigare. Och sen när man tittar på de här vindkartorna så var det ju, vårt hus var ju rött. Liksom alla andra ställen på Finland var liksom orange, gult, grönt. Men just här, i den här lilla skogsplätten där vi bor, det var liksom orkanens hjärta.
Men ni måste ju ha byggt huset på någon så här gammal begravningsplats från stenåldern eller någonting. Att det är något onda andra där nu.
Ja, det verkar ju så. Men att det var första gången som jag kände, liksom alla de här gångerna som jag har lugnat ner Janika och varit sådär, nej, barnen blir inte kidnappade av getin i skogen. Nej, det kommer inte att komma meteorer på våra hus. Nej, de här tallarna kommer inte att rasa ner genom sovrummet rakt på vår sovande baby. Så nu kändes det ju som att, ja, nej men, eller så gör det.
Jag ser bara det här pedagogiska värdet och tänk liksom vilken core memory som nu skapades hos både Ian och Lou.
Core memory eller trauma för livet.
Ted och Kai. Litar du på George Clooney?
Jättebra fråga, Kai. Jag tror att jag skulle vara benägen på att lita på honom nog. Alltså att om i det här strömavbrottet det ska ha knackat på dörren och så ska George Clooney ha stått där med en fackla och han ska ha sagt att I can show you where the electricity is. Follow me. Så jag tror jag ska ha farit med. Jag ska ha lämnat Janika och barnen i mörkret och tagit George Clooneys grova hand och sprungit in i mörkret.
Men skulle han ha lett dig med facklan då till ett uttag på garageporten? Att
this is, you put the cord into this socket.
Ja,
that's alltså, where the electricity is.
Han har någon sån här celebrity generator som han kan airdroppa till olika hus. Och så får man ström från USA.
Jag tycker bara det är någonting med George Clooney som är väldigt beräknande alltid. Att han säger aldrig någonting genuint eller ärligt. Det är som alltid så finns det en PR-byrå bakom och så är det någonting med hans själva uppsyn också.
Ja, han ser ut som en tecknad räv.
Ja, faktiskt.
Alltså att om man ska ha en tecknad räv och förvandla den till en människa så skulle ju den räven se exakt ut som George Clooney.
För övrigt är ju dagens stora nyhet att George Clooney och hans hustru har fått franskt medborgarskap och ska flytta till Frankrike.
George Clooney.
Ja, ja, men det är någonting tydligen med paparazzi-lagarna i Frankrike, att de får inte ta bilder av barn eller något.
I Frankrike får man halshugga paparazzin.
George Clooney, han måste ju vara också otroligt trevlig mot paparazzina, tänker jag. Att det måste som att det där, liksom det där leendet och den där charmigheten som också då döljer ett djupt förakt. Ja. Alltså det är ju någonting extra obehagligt med så här aggression när det döljs under en George Clooney-yta.
Nu har vi pratat så mycket om honom så nu vet jag inte om jag litar på honom någon mer. Alltså för precis så där är det ju. Alltså att han skulle vara otroligt trevlig mot paparazzina. Sen skulle han viska åt en assistent kill their children with fire. Och så skulle det liksom hända då till den där paparazzin.
Ja, nej, alltså jag litar ju inte på honom, men du sa ju att instinktivt så har du haft en sån här
instinktivt
tillit.
Ja, men för han har ju liksom Aderton i karisma. Han har ju en otrolig utstrålning, så det är ju så här automatiskt.
Aderton.
Ja. Det bästa man kan ha.
Aderton. Mm. Är det det bästa man kan ha?
Något sådär naturligt. Sen kan man ju nog få upp det till 20 via magiska egenskaper förstås. Men
väl, går du efter för skala? Alltså 100 är väl det här vanliga gängse?
Nej, men jag går efter Dungeons and Dragons-skalan, Kai, som jag alltid gör. Ja.
Okej. Men i alla fall, så George Clooney var ju också i rubrikerna för att han nu för tiden vägrar, eller han har sagt att nu spelar han inte längre kärleksobjekt eller gigolo, eller alltså han ska inte spela en enda roll till där han ska vara en sån här som har kärleksintresse. Alltså mm-hmm. Nu är han för gammal för det.
Ja.
Och det kändes ju på något sätt som en otrolig insikt och också lite som en förlust, för han är ju, han har ju det ännu. Han är ju sexy, är han ju.
Ja, men är han det då? För nu har jag har inte sett någon uppdaterad bild på honom, men att han börjar väl nog närma sig 100 snart.
Men just för den sakens skull, alltså han har ju det något sånt så här evigt som inte förändras. Det är ju också lite obehagligt förstås. Men att han ändå har den här närvaro nog att som förstå att nu är han för gammal för att spela någon som någon 30-åring är intresserad av.
Men vet du vad, det är nog allt det som George Clooney säger och gör och ser ut säkert också, så är ju nog hans superhjältinna till hustru som ligger bakom det. Alltså det är ju nog hennes ord som kommer ur hans mun där när han har sagt det där.
Ja, men också då att han lyssnar på henne och att han då med sitt utseende kapital, sitt Hollywood-kapital inte liksom fortsätter då att hova in kosing på sitt utseende och spela de här rollerna som säkert slängs på honom. Så det tyckte jag bara ändå var fräscht,
ja,
på något sätt.
Ja, men det är väl som om en mångmiljonär plötsligt skulle säga att vet ni vad, jag kommer inte att arbeta något mer nu. Så att.
Nej, men nu vill man väl ändå liksom spela sexig om man är sexig. Alltså det är ju som inte att man plötsligt har fått tillräckligt med sexighet i sitt liv och så behöver man inte längre. Men nu ja, alltså man kan nu ha olika åsikter om det här. Men sen sa han också någonting att man ska inte försöka se yngre ut än vad man är. Utan man ska försöka se så bra ut som man kan i den åldern.
Mm,
och det tyckte jag också kändes bra inför mitt maratonår. Att det här, nu är man inte längre liksom så här ung och naturligt spänstig och liksom kan bara springa iväg på ett maraton.
Men Kai, vet du vad? Det där är ju nog någonting som vi har pratat om också. Som jag har försökt säga åt dig. Precis de där orden. Men att det krävs George Clooneys röst för att du ska ta till dig det. Alltså vi har ju många gånger pratat om det där. Kommer du inte ihåg när du insåg att du var på tåget och så var du klädd precis som de här fjortisarna i samma vagn? Och jag försökte på något sätt insinuera att man klär sig enligt den ålder man är och sådär. Men på något sätt så det krävdes George Clooney för att du skulle tro på det.
Ja, nu var det ju också när vi gjorde livepodden så tog ju vår producent en bild på oss när jag gick omkring då med en sån här väska i läder och hade då min kostym på sig som det stod då kostymens märke på i andra handen. Och du gick med en biltemakasse som var som full med liksom hattar och revolvrar och leksaker. Så inte vet jag vem av oss som klär sig enligt sin ålder då när, men
man kan säga mycket om den affären, men plastpåsarna är användbara.
Men jag tror nyckeln till att vi nu ska liksom nå vår potential som 40 plus är just att vi tillsammans börjar röra på oss och att vi som motiverar varandra och utmanar varandra. Vi skulle till och med kunna skapa en tävling här i podden att vem av oss som fullgör maratonet.
Okej, du vinner. Men det var intressant att du tog upp George Clooney. Jag har funderat lite på elbolag och kommunikation och marknadsföring och sådär de senaste dagarna. För det har ju varit ganska mycket kritik nu också. Alltså att man ju på riktigt har suttit i mörkret och inte vetat något. Alltså att hur länge tar det innan man får elen tillbaka? Är det någon alls som jobbar på det här? Är man bortglömd, isolerad? Folk är ju väldigt oroliga. Och ännu medan vi bandar den här podden så finns det ju alltså hus i Österbotten som inte har fått ström ännu, alltså för att de är sådär väldigt olyckliga, så har det liksom rasat träd på inledningarna just runt deras gård som gör att de på något sätt ensamma inte får kontakt till elnätet. Och jag började tänka på det här med den här, på något sätt liksom den här personliga kontakten. Alltså att, att för jag såg, det var ju en massa, alltså när man var ute och körde bara för att, att på något sätt se, se vad Hannes hade åstadkommit, så stötte man ju på alltså elbilar från, från liksom alla företag som finns i Österbotten som körde panik och man fick så här lust att veva ner rutan och vara sådär no got it på ett så här gubbsätt, men att man såg ju att, att de jobbar och de har ju liksom jobbat dygnet runt. Men jag tänkte då att men skulle det inte vara bra om de skulle ha haft, alltså att de skulle ha haft liksom en av de här som jobbar, inte vet jag, alltså kanske någon så här karismatisk pensionerad montör som skulle ha klätt sig i så här liksom full sån här utrustning och så skulle han ha bara gått liksom till husen och knacka på och kanske delat ut en liten ficklampa och batteri och varit sådär att hej, att vi jobbar nog på det här, att, att ni ska ha det bra och att, att vi tror inte att det tar så länge. Alltså på något sätt den här försäkran om att men ni är inte ensamma och vi vet vad som har hänt och vi kommer nog att fixa det här. Och så började jag tänka på när Tom Cruise var i Jakobstad och på något sätt hela den här kändiseffekten. Och tänk om de skulle ha anlitat alltså just någon som George Clooney. Alltså att en kändis som skulle ha kunnat liksom gå runt i byn, knackat på och varit sådär att I just want to tell you that you're doing a great job. My guys here are getting these new celebrity generators that's gonna be up and running in a few hours. Och vilken liksom otrolig effekt det här skulle ha haft på något sätt den här moraliska. Och när man befinner sig i de här barnskrikhelvetena då, i de här mörklagda husen, så skulle på något sätt en sån här kändis, alltså att om det skulle ha kommit någon som också de känner igen, alltså Axel Åman eller någon, så skulle de ha anlitat de här elfirmorna. Och så skulle han då ha kunnat gått omkring, knackat på och försäkrat alla om att det här kommer att bli jättebra. Det skulle vara win-win för precis allihopa. Ja. Och det här hade de inte tänkt på.
Nej, men de har väl ingen sån människa som jobbar där. Och är det någonting som just såna här, vad ska man kalla det, liksom basindustri, alltså sånt som handlar om just VVS och el och sånt, som de inte är så bra på, så är det väl just kommunikation, för det är ju sån här piazzas, det är ju som det är ju liksom karneringen på tårtan som är lite onödig.
Så är det, men folk behöver ha lite piazzas när det är mörkt i husen. Och de borde förstå det, att om de själv inte är bra på det, så då borde de anlita en piazzolapp som de kan skicka runt och göra de här grejerna.
Tänk att Tom Cruise var till Jeppis faktiskt. Det har jag glömt bort. Jag träffar ju en typ som hade pratat med Tom Cruise, alltså då när han var där i Jakobstad.
Mm.
Och jag frågade då att liksom, hur var det att prata med Tom Cruise? Och så sa den här typen på bred SC-dialekt: han var helt vanlig, vi talade om sidrasi. Och det tyckte jag var en av de finaste mentala bilderna som jag har fått under det här året.
Ja, faktiskt.
Att en oberörd essebo pratar om skidåkning med Tom Cruise är ändå som något underbart.
Det är någonting fint med det.
Men blev det kallt inomhus? Alltså ni har eluppvärmning eller har ni olika system?
Alltså det blev ju kallt. Men att vi eldar ju. Och nu kändes det ju väldigt skönt att vi hade möjlighet att elda. Och vi hade ju fixat med madrasser så att vi kunde liksom ligga där och ljög ju åt barnen att nej, men nu ska vi ha myskväll. Och man hörde hur träderna rasar ner utomhus.
Du skulle kunna, då vill du snöra på dig löpskorna, springa till kontoret i Jakobstad, 23 kilometer. Och då säger då till någon ansvarig att ni behöver hjälp genast. Och så skulle det här ha blivit som känt då, att Ted Forsström orädd då sprang iväg den här långa sträckan. Och så blir det här sen ett årligen återkommande löpevenemang som kan heta Ted och Ton. Och så blir du en hjälte för barnen och för allihopa.
Mm.
Kom med nu på det här maratonet.
Har ju så här PTSD, märker jag. Alltså att hela tiden medan vi bandar det här så flackar jag med blicken och tittar upp i taket och är sådär att nu kommer det att vara. Nu kommer nog strömmen att vara igen. För den har ju inte varit så stabilt. Alltså den har ju varit nog igång mest, men att ibland så svartnar det ju. Och det är ju någonting som, det är ganska sällan nu för tiden man är med om så definitiva, alltså nästan allt nu för tiden så har ju en timer, alltså att det är så där, om 15 sekunder så kommer vi att avsluta det du håller på med. Är du säker på att du vill göra det? Att det är så få saker på något sätt idag som är så där att det bara, nu får det, fuck you! Att det med en gång så liksom försvinner allt vad du håller på med.
Jag tycker det är ingenting i livet som har en timer. Jag tänker, är det så här som du, när du är chef där, när som du pratar med dina anställda, att om 15 sekunder så kommer din anställning att upphöra?
No, men
och så
typ,
tittar ni tillsammans alltså på countdownen.
Nästan,
och bara
nästan,
visar du ut genom dörren.
Det är så jättemycket idag. Alltså både liksom i praktiken, men att också så där hur apparna och hur mjukvaror fungerar. Alltså så att man förbereds för olika saker. Är du säker på att du vill installera det här nu? Är du säker på att du vill starta om din dator? Är du säker på att du vill ha det här jobbet? Du får en halv, 6 månader inkör. Alltså så där att det finns alltid startsträckor och stoppsträckor. Det är få saker som är liksom bang, nu får det.
No, döden, eller som livet och döden.
Det är inte ens döden, nu är du oftast är du ju länge sjuk för det. Alltså klart, där kan du ju få pang, du kan få en tall i huvud. Men att också där så är det ändå ovanligt att det är liksom direkt från vitt till svart.
Tall i huvud!
Ja, så låter det.
Det var ett utrop. Jag vet inte, det var ett bra utrop bara.
Mm.
Ja, men så det du säger är att du är obekväm att leva med osäkerhet eller något.
Nej, men du vill
ha en heads up då.
Jag vill ha en heads up. Jag har alltid varit så. Alltså man måste planera, man måste förbereda sig, man måste vara beredd på alla eventualiteter. Och eftersom jag är en sån personlighetstyp så är jag så där omedelbara, spontana strömavbrott så fuckar upp alla mina planer. Och det är inte okej.
Ja, no, men gå nu då och skaffa batterier, radio, ficklampa, batterier och konserver och vatten och vad var det ännu? Vässa papper typ eller något. Det finns ju en lista. Staten la ju ut en lista och du skrattade åt mig när jag gick till butiken med listan. Men där, för man kan ju, man måste ju leva, livet är osäkert, man måste leva med den osäkerheten. Vi börjar ett nytt år och du vet inte alls vad som kommer att hända. Vi kan bara hoppas och förbereda oss så gott det går.
Men kanske det är det nya året, det är förberedelseåret. Där man på något sätt ser till att nej men nu sådär, om ifall George Clooney kommer så har jag precis kexerna som han vill ha i skåpet. Alltså att allt är förberett. Sådana här mörka bastongen. Sådana tycker han säkert om han ska flytta till Frankrike.
Tänk du prata om Janika, ja. Så har jag nog kexet som han vill ha. Men
han skulle inte göra sådana filmer och mer, sa du ju.
Men man kan inte lita på George Clooney.
Hur ska du fira nyår då, Kai? Med baby och sådär.
Ja, vi har ju en 2 veckor gammal liten bebis här. Och så har vi en 2 år gammal bebis. Och det blir nog tillsammans med dem. Nu såg jag att de har igen såna här 10 hästskor i affären. De fanns inte under några år för att det var något sån här att de förstör planeten. Mm. Men nu verkar de ha löst problemet. Så nu finns de igen. Så jag överväger att vi ska stöpa hästskor. För det var en viktig del av mitt nyårsfirande som barn.
Jag förstör nog planeten ännu. Men nu bryr vi oss inte mer.
Nej, men det var något att de är nu som återvunna och så här. Att det är som inte liksom slöseri med tänder. Jag minns inte ens vad som var fel med att använda hästskor. Men nu är det inte lika fel längre.
Mm.
Så det tänkte vi kanske göra. Och så skåla lite.
Ja.
Vad ska du göra då?
Förbereda mig, antar jag.
Du kan väl skaffa en generator dit hem. Alltså det är något just som du skulle kunna
ja, men då,
ha.
Jag tror man måste ha liksom traktor då också. Alltså, för det är väl, de har väl sådana där generatorer som man kopplar till en traktor. För att liksom hålla igång fösi och mjölkningsmaskinerna fast den strömmen går. Och det känns ju som att...
Finns det generatorer
jag kan ju som
går på bensin?
Ja, det blir nyårslöfte det. Skaffa mera saker som går med bensin. För nu kan man inte lita på elen och mer. Och såga bort alla tallar.
Men storm, det är väl, alltså, då känner man väl att man lever. Jag vet inte om jag har läst för mycket Muminpappa nu då, men han blir ju kåt när det är storm. Och helt så här, som mår bra. det som händer någonting i livet.
Ja.
Det är som så här spännande.
Ja, men om man är den enda som inte har ångest i en familj när det händer. Alltså att om mamman till barnen darrar av skräck, barnen gråter och skriker för att det är mörkt, så nu är det svårt att vara kåt mumminpappa då i den stunden.
Kort nytt år. Ska man kunna börja önska det?
Kort.
Alltså att man är kåt. Alltså ett kåt nytt år.
Jag tror alltså du menar kottar.
Livslust, libido. Mm. Så här. Jag önskar dig ett år då du mår och
ett
lever.
Ett kåt nytt år.
Mm.
Kanske vi bara säger helt normalt, alltså gott nytt år. Alltså kanske det inte måste uppfinnas på nytt.
Jag säger kåt nytt år.
Från Kai, kåt nytt år, och från Ted, gott nytt år. Vi hörs igen nästa år.